En podcast från Aftonbladet.
Ja, det är Simon.
Frisko Friskusen, som vi känner dig.
Ja, jag går ju under det namnet här i breda kretsar i Dallas. Jag går ju som barn i huset på hotellet som mest är känt för att de stjäl våra pengar.
Ja, det gör de. De har fan snott pengar av mig också. Har de snott pengar av någon mer nu?
De har ju... Alltså, de hänvisar till en policy som gör att de tar betalt. Alltså, legio i hotellverksamheten är ju att man tar ett registrerat kreditkort för eventuella utgifter under den period man bor på hotellet. För att sedan betala man när man checkar ut. Det är liksom implicit i checka ut-konceptet. Det här hotellet tar alla pengar från start och fortsätter sedan ta ytterligare pengar. Vår kollega Malin Wahlberg tror jag var att de plockade åt sig 120 000 av hennes pengar och sa att ja, men det är så policyn ser ut på hotellen här i området.
Ja, nej, alltså mig är de skyldiga ett femsiffrigt belopp och jag har ändå dragit därifrån för att aldrig komma tillbaka. Så du vet inte fan om det någonsin regleras. Men det är ju som det är med allt, så länge det är någon annan som har det värre så kan man stå ut med och själv har det lite pyrt. Liksom Malin är ju uppe på sexsiffrigt belopp med råge, så då bleknar ändå min summa. Men de snor fan pengar, jag orkade inte i morse för jag åkte därifrån typ klockan 4. Men kollar du upp den där roomservicen som aldrig blev levererad, fick vi betala den också eller?
Jag ringde ju natt och undersökte saken och frågade, vi hade alltså beställt mat och fått en bekräftelse på att maten var beställd och skulle levereras. Jag ringde ner och frågade, vad hände med maten? The kitchen's closed, sir.
Ja, men vi beställde klockan 10, kompis.
Ja, och fick bekräftelse på allt. Då var svaret att det är ju stängt, det får du fatta. Liksom. Jo, men bekräftelse har vi fått så här. Och kan du bara kolla, för jag har betalat tror jag, så kan du se om det har dragit på rummet? Yeah, $58, sir.
Ja, då har jag pröjsat för det också, för jag hade inte tid att gå till botten med det i morse.
Tack i så fall.
Nej, jag tror bara pröjsa för mitt i och för sig, men ja, nej, deras skuld till mig växer, men jag har absolut ingen tilltro till att det någonsin kommer regleras. Det finns ju någonting, märker jag, som förstärks här i USA. Jag har alltid beundrat på något inverterat sätt en riktigt bra utsugare. Jag kommer ihåg redan när jag bodde i Umeå och var student och inte hade några pengar, så hade vi en lokal kiosk på Nydala höjd där jag bodde första terminen som gick under namnet Utsugeriet i vår egen folkmun. Och där var det verkligen så att man gick och garva när de skulle ha 50 spänn för en påse chips från ingenstans. Men ja, de hade fan trivts i den amerikanska drömmens rike. För helvete var de blåsen både här och där.
Ja, men ett gott hantverk måste ju uppskattas alltid.
Så ja, det är ju faktiskt så. Jag fick ju betala $33 för en jättefattig liten nudelkartong på presscentret på finalarenan i New York. Och det var ju alltså nudlar, några bitar paprika, några bitar rödkål, halv portion. Du fick välja värmaren själv i mikron. Programmet gjorde så att den inte blev varm, fick köra det igen, äta med plastbestick. $33 var det ändå sådär. Ja, men jag får ge den till FIFA. Jag får ge den till FIFA. Det här har de gjort.
Ja.
Ska man suga ut ordentligt. Och sen har vi hela den jävla drickskulturen och allt utsugeri som sker genom hela den systematik. Det var någon som berättade för dem häromdagen att de hade köpt någon grej bara ur en vending maskin, alltså en sån här automat. Och då vill automaten ha dricks.
Ja, så etableras en kultur. Ja. Jag har en jävla respekt för det, måste jag säga. Och nu känner jag att nu har vi ungefär 32 sekunder på oss att etablera något som har allmän intresse innan vi tappar alla människor som fått för sig att lyssna på oss.
Ja, men man blir inte av med titeln som Sveriges största sportpodcast om man inte skrämmer bort folk. Det är maximen som jobbar utifrån. Ja, nej, men vad fan, hur har det varit fryntligt i Frisco i övrigt då? Det är ju ett slutspelslag i världsmästerskapet i fotboll som du har besökt. Avspeglades det i stämningsläget?
Ja, och kanske lite nej. En kort liten träningstitt fick vi oss till livs, och det var ju bra fart. Jag tittade faktiskt mest på Kristoffer Nordfeldt, för jag tycker att den dynamiken är intressant. Att det är klart att det är en fruktansvärt smäll att åka på, att åka till ett VM som nummer ett och sen inte göra bort sig, men ändå när det börjar dra ihop sig få sätta sig på bänken och så träna med reserven dagen efter när man har vant sig något annat. Och jag tycker ju, man behöver inte överpsykologisera, att det syns. Att han är ju en dunderproffs och liksom en oerhört sympatisk lagkamrat såklart. Men man ser på människor som har gått igenom något som varit lite tufft. Det tyckte jag man såg på Kristoffer idag. Sen fick vi sitta ner med den som kom från andra änden av spektrat. Jakob Vidar Zetterström pratade med sin milda baryton. Och han är ju en sån som har en förmåga att säga mycket utan att säga någonting. Ju. Han är ju, navigerar skickligt runt alla former av rubriker.
Ja, och där är det garanterat ett val, för han är ju så begåvad att han verkligen kan bestämma sig för vilken retorisk öppenhet han ska ha och sen hålla sig till den. Och det är ju på många sätt lite frustrerande, för där är ju verkligen känslan att det finns mycket att berätta, det finns många reflektioner som vore värda att lyssna på, men han har någonstans fattat beslutet att det är inte värt det, utan jag drar på mig den här medieslöjan och så pratar jag utan att säga saker. Och det är begripligt, men det är lite synd, och man hoppas att det kanske handlar om att han fortfarande är i en typ av uppstartsfas för den riktigt stora delen av karriären. När han sen har landat i den och kanske till och med kommer över ett krön och börjar röra sig åt andra hållet i kurvan om 10 år, ja, då kanske han känner sig så trygg och så bekväm och att liksom allt är så avdramatiserat att han faktiskt kan börja prata igen. Men misstanken är att vi kommer få vänta några år på att faktiskt höra honom berätta och tänka högt på ett sätt som han inte gör nu.
Nej, du har helt rätt. Det är ju exakt så är det. Och han går lite utanför Toto när det att det finns en given snitslad bana för alla som slår igenom som elitidrottare i en så välbevakad sport som fotboll är. Och det, först så är du 18 år och slår igenom. Och det här med media, fruktansvärt kul. Man säger saker, det kommer i tidningen, alla skrattar, det blir rubriker, alla gillar den. Tills du någon gång säger något som är lite dumt, eller du har en motgång, eller någon journalist beter sig svekfullt mot dig, och då åker dit och åker på en smäll, och sen åker du på en smäll till, vilket gör att du går in i fas 2, det vill säga du hatar journalister, du bjuder inte på ett skit, du flyr, du tycker det är tråkigt och så vidare. Och sen hinner du fylla 30 och lär dig, aha, så här funkar media. Säger jag så här så blir det så här. Pratar jag med den här personen på det här sättet så blir det ganska bra. Pratar jag med den här personen på samma sätt så blir det katastrofalt. Och då börjar du tycka att det är lite roligt igen. Och min misstanke är att Jakob Zetterström har skippat den första fasen helt enkelt. Och gått eller rakt in i någon slags förberedelse för fas 3.
Ja, men var det inte så att det ändå fick känslan att han uppfattade som just en medial smäll? Det var den där jävla Welbeck-skiten som jag struntade ganska totalt i, men som ju måste ha roat dig ganska gränslöst, för att du har liksom någon sorts egen relation till Welbeck och vad han är och inte är.
Well, don't we all?
Nej, faktiskt väldigt svag egen relation. Väldigt lågt engagemang i den frågan. Väldigt mycket att jag såg på Jakob Vidal Zetterström i den situationen och tänkte, amen, vem bryr sig? Det är väl bara att liksom äga den där kepsen och den där personen och haspla ur dig någonting om att skilja på konsten och konstnären, och så är det ju lugnt. Men jag fick någonstans, och det här kan vara en missuppfattning, men jag fick någonstans känslan av att det tog på honom och att det faktiskt blev någon typ av kurskorrigering i hans mediala profilering och kommunikation efter det. Och här tror jag till och med att det är så bortglömt och så perifert att vi nog måste förtydliga vad det hela handlade om för våra lyssnare. För jag gissar att 7 av 10 vet fan inte ens vad vi pratar om. Vill du kontextualisera eller?
Ja, då ska man väl först berätta vem Michel Houellebecq är. Alltså
det här ska gå snabbt, Simon.
Han! Okej okay, då. Ja, men, fransk litteraturs Stieg Larsson, alltså Stieg utan E. En enfant terrible, som du brukar säga.
Alltså, det är han som sitter skandal. Super på Rosa drömmar på Lilla Essingen 7 dagar i veckan, va?
Stieg Larsson, precis. Och där finns en historia som jag ska berätta. Off cam, eller vad den heter, för dig sen.
Från Rosa drömmar?
Ja, om Stieg. Men den tar vi sen.
Det finns mycket att säga om Stieg, det är medveten om. Även han behöver kontextualiseras med något mer än enfant terrible. Men en...
En fransk skandalförfattare, Stieg Larsson, en svensk, ett geni, modernistens, alltså superviktig för den svenska modernismen, eller postmodernismen snarare på 80-90-talet i kretsen kring Harald Engdahl.
Postmodernismen.
Mm. Ja, vadå då? Satt på det. Läs Autisterna så får ni en... svensk, en av de bästa debutromanerna i svensk litteraturhistoria. Men Houellebecq, den franska motsvarigheten då, en skandalman, han skriver liksom om prostitution, han har skrivit mycket böcker om islam då, det sista så här smått profetiska som har varit jättestora liksom, olika former av skandal. Han är omdiskuterad, ingen debatterar hur han är en stor författare, för det är han tveklöst. Men mer innehållet då, vad är det här för någonting? Det leder till ganska, ganska tuffa och tunga debatter världen över. Och det Jacob Widell sätter sig med att han kommer till en landslagssamling, jag minns inte vilken.
En av hans första var det.
Ja, och har en Houellebecq-keps på huvudet. Vilket ju Chippen Willemsson och Erkan Sängen aldrig hade. Det är något helt nytt i svensk idrott, brett vill jag säga.
Och jag kan ju säga att precis alla lagkamrater han mötte när han gick in i omklädningsrummet trodde att det bara var ett klädmärke. Det är inte ens en fördom. Det hade hjälpt 98% av människorna i hans generation. I alla fall i hans fotbollsgeneration.
Ja, så är det. Och de som frågade, vad är det där för en lök? Men Houellebecq, säger Jakob. Jaha, han är United, säger de då.
Ja, exakt. Danny.
Ja, exakt.
Han borde ha åkt till VM ändå som backup-striker till Harry Kane.
Ja, fullt rimligt, fullt rimligt. Jag kan ju också droppa som en... Förlåt. Nej, men som en väg in i fortsättningen sen så kan jag tala om att jag har ju då eventuellt fördjupat det här traumat genom att jag skrev ju om din match idag inför den, Norge-Frankrike, och döpte den till Knausgård-Houellebecq-mötet, som Jacob Widell Zetterström brukar kalla det.
Ja, en referens som inte uppfattas av majoriteten av läsarna är ju på sitt sätt ofta en god referens. Men absolut. Ja,
ingen av dem är med i den här podden.
Nej, exakt så. Ingen av de tre berörda. Nej, men sen måste det ha varit du, eller möjligen då Per Boman på Sportbladet, som valde att uppmärksamma detta. Och ja, men i någon mån fråga Jacob Widell Zetterström hur han såg på problematiken kring kepskillen han någonstans synliggjorde någon form av relation till, eller hur man nu ska uttrycka sig.
Ja, jag var faktiskt oskyldig. Jag fattar att alla pilar pekar åt det hållet, men jag hade ingenting med det här att göra. Överhuvudtaget. Men ja, det kanske var så att det räckte att det uppmärksammades, att han då singlades ut med viss egen förskyllan då såklart, och blev ett... att man pekade på att han var väldigt speciell och att det blev jobbigt med honom.
Ja, men jag har hört någonstans, och nu blir jag väldigt vag, och det är inte bara för att jag ska skydda källor eller någonting, men jag har hört någonstans, och jag kommer inte ihåg exakt var, när och hur, men att han tog väldigt illa vid sig och att han blev illa berörd, och att han just kanske upplevde att han själv hade trampat i klaveret och hade svårt att ta lätt på det. Och jag tror väl just att det där hade svårt att ta lätt på det är någon form av nyckel i detta. För det är inte så att någon hade ställt en fråga till Anthony Elanga om varför han spelar Kanye West på landslagets boombox. Det hade ju liksom inte, det hade inte rört Anthony Elanga i ryggen, kan jag meddela.
En J-caps. Ja, det fanns en tid när det var ett klädesplagg som alla andra.
Ja, det Anthony Elanga hade kunnat komma med den kepsen i morgondag. Och det hade inte liksom orsakat några större stormvågor.
Nej, det kanske är så. Det där är ju tråkigt. Alltså, det är ju hemskt tråkigt att som sagt, det är en oerhört begåvad ung man på så jäkla många sätt. Och han sitter där och han är vacker som en grekisk gud. Han är A-landslagets första målvakt som har gjort en succélandskamp. Och han är dessutom då liksom en intellektuell från en intellektuell familj. Det är klart att vi ska vårda sådana juveler.
Det skulle förvåna mig om du inte har gjort en koll av exakt vad det är för innehåll på den här kursen i konstvetenskap han läser på distans. Men nu har vi fan ägnat mer än en kvart av detta åt ganska konturlösa diskussioner utan väldigt tydlig VM-koppling. Så har du något mer från Frisco innan vi ska gå in på matcher som spelats och profiler som aktualiserats under det gångna dygnet?
Det är en kort redovisning som har berättat allt som har hänt här. Det var också Ken Sema som går in och är i 30-årsfasen såklart. Mm. Oerhört charmant, oerhört rolig, oerhört genomtänkt och leende. Och Sebastian Larsson som återigen då framstår som en framtida oerhört så tydlig tränartyp, en tränartalang i sitt sätt att kommunicera, om inte annat. Det är vad vi har gjort idag.
Pratade ni om hans presslöpning mot Loris eller?
Det var så att säga min första fråga utifrån det att han... Nej, men han fick ju fråga först om Elanga, om att Elanga inte visste om att det var att oavgjort räckte och så vidare. Och att
killen i J-caps.
Exakt så, att han sprang i sin J-caps på planen och vräkte framåt på slutet när oavgjort fått ganska bra resultat. Och då frågade jag, men det där är ju som den där idioten som i en match mot Frankrike som stod 1-1 tar en idiotpresslöpning 60 meter rakt upp i planen på slutet. Ja, och det blir ju rätt bra, sa Seb. Så att, det var ju en referens som inte för döva öron direkt.
Ja, gott så.
Mm. Berätta om din dag istället, så vi kommer till VM.
Jo, men den har ju ändå fått andra konturer än den hade när vi pratade i natt. För jag insåg ju medan vi pratade att det kommer inte att gå för mig att hinna fram till avspark i Foxborough i tid. Jag måste göra något. I have to find a way. Och det är klart att jag i någon mån redan hade utforskat alternativa lösningar men då funnit att de var stängda. Men mitt problem var ju som sagt att min Delta Flight hade föraviserat en mer än timslång försening. Jag hade redan när jag fick det meddelandet kollat om det fanns några andra flights, men då var det fullt. Men nu kollade jag faktiskt en gång till och på något jävla sätt hade det trillat ner 3 säten på American Airlines flight med samma avgångstid, fast då utan försening. Så genom några snabba rokader och förflyttningar av e-krediter på amerikanska flygbolag så lyckades jag byta till den här American Airlines-kärran. Och därmed var
kryptoverksamhet, e-kredit, vad sysslar du med?
E-kredit, ja, men det är sånt man gör när man har mycket med amerikanska flygbolag att göra. Och just nu har jag mer med amerikanska flygbolag att göra än med både dig, mina kollegor och min familj. Det är liksom min absolut tätaste kontaktpunkt. Ja, så det finns e-krediter i omlopp. De ska gärna dricks på dem också kommer det visa sig. Men jag förflyttade några sådana. Jag fick min ursprungliga avgångstid tillbaka. Jag var alive, även om det inte fanns några garantier. Men det visade sig bli precis som jag hade trott och förutspått både innan och efter den här ombokningen. Att jag behövde landa då det var sagt att jag skulle landa för att ha en chans. Jag kunde inte landa särskilt mycket efter 12 när det är avspark 3 ute i Foxborough. Så jag landade strax efter 12 snarare än strax efter 1. Jag fick tag på en bil tillräckligt snabbt för att liksom hinna positionera mig i de ändlösa bilköerna som finns på de smala vägarna dit ner till den arena som jag verkligen inte har fått några varma känslor för hittills under mästerskapet. Och det innebär ju att sista halvmilen då rör du dig en billängd i minuten ungefär. Och till sist är det bara att acceptera att nej men kompis nu går jag av. Jag promenerar sista för det går snabbare. Och då blir det ju en gåsamarsch på 3,1 kilometer i östkusthett. sitta och jag har med mig allt mitt VM-bagage för att jag kommer från flyget direkt. Och det är ju vad det är. Men så länge det går så är det ju bara att göra. Jag insåg ganska snabbt att jag kommer komma inom gångavstånd sisådär en knapp timme före avspark. Mm. Så jag börjar väl gå 2:10 ungefär. Jag är väl inne på arenan 2:20 och jag är uppe på läktarplats 10:00. Missar uppvärmningarna, kan jag leva med, får nationalsångerna, bibehåller mitt facit av att aldrig ha missat någon fotbollsmatch som jag var inbokad på. Alltså jag har faktiskt aldrig missat en match, vare sig professionellt eller privat. Avsparkar har jag missat, men aldrig ett mästerskap. Och där är vi fortfarande, så att det är vi stolthet i, så är på kvällskvisten.
Ja, men det ska du göra. Annars det finns ju någon slags en halv bok att skriva om just de här, den här sortens gångmarscher eller den här sista svettiga hetsen för att hinna någonstans som man egentligen inte, när man redan är fördömd. Strapatser har ju genomkämpats för att ta sig till fotbollsmatcher i det här jobbet. Det är bara så där.
Jävlar, det är ju framförallt så att nu har ju Jolin Nordström ägnat, vad fan är det, drygt 4 år åt att kuska runt i världen för att hinna till fotbollsmatcher som vi egentligen inte hinner till, för vi är alltid lite för sena, för vi har planerat in lite för mycket. Och det är ju allt vi gör. Det är att liksom köra mot skyltar som indikerar att vi inte får köra där, parkera där man givetvis inte får ställa bilen, brotta oss förbi vakter som säger att här får ni inte gå, och sen lägger vi in en gåsamarsch med extra slutspurt för att komma någorlunda i tid till VVV Venlo i Holland. Alltså det är stor del av mitt yrkesliv numera. Man vill aldrig missa något, det är hela poängen.
Nej. Ja, nej, men det är en oerhört viktig egenskap, och den, så här, jag kan inte ta den för givet. Jag är ute med dig, jag är ute med Linn eller vem det nu kan vara, våra kollegor, så man biter ju ihop. Det är så det funkar bara. Stressen bekämpas och man bara gör det liksom. Och det är inte en självklarhet, för att det är väldigt många människor som inte funkar på det sättet.
Ska vi ha ett snack om en yngre generation i vår bransch och yrkeslivet generellt? Jag har
Let's
saker not. Att säga. Jag har
That's
saker
not.
Att säga, men there's a time and a place. Nej, men sen var det ju fotboll. Lite annan match än många hade sett framför sig på förhand. Men ett ganska rimligt utfall sett till hur allting ändå stod på schackbrädet när pjäserna skulle börja flyttas. Mbappé dunkar upp en boll i ribban efter 20 sekunder. And it was pretty much downhill from there. I alla fall första halvtimmen. Vill du prata fransk offensiv eller norsk laguttagning eller någonting helt annat? Eller inget mer. Det är också helt okej för
dig. Nej, det jag känner att jag har ett input att komma med är väl kring Frankrikes förbundskapten. Interim.
Inte Deschamps som ju är hemma i Bayonne för att tyvärr begrava sin mor. Utan den andra liran som bara hade tagit på sig Deschamps kläder, bokstavligt talat.
Ja, och det finns ju en liten story om honom som är delvis en lustifikation, får man väl säga. Det är därför jag berättar den egentligen. Han heter alltså Guy Stéphane och är ju en liten institution i fransk fotboll. Och han är spännande på ganska många sätt. Alltså han var ju assistent redan i EM 2000, det som Frankrike vann. Och jag skrev om att Roger Lemaire som var förbundskapten då, hans pappa dog ju under det mästerskapet. Så att det är ingen ny erfarenhet för honom det här att hantera den här sortens dödsbud. Sen så har han suttit ihop med Deschamps i de senaste 15 åren då i Marseille och i landslaget. Och jag minns då, och här kommer lustifikationen, jag såg honom väldigt mycket då under de här åren när jag hängde i Frankrike på vintrarna. Jag såg honom väldigt ofta för att då var han expertkommentator i Canal Plus. Han var deras expert på engelsk fotboll, så att när det var Premier League-matcher med Tottenham eller andra lag så var det han som
försvara Etienne Capoue.
Ja, någon var fan tvungen att göra det.
Benjamin Stamboli, det tyckte den här killen var en kanonspelare på den tiden.
Tyckte vi inte alla?
I guess.
Nej, men det roliga med det då, här kommer lustifikationen. Alltså utöver då att det är kul i sig att han var alltså expertkommentator alltså i nästan ett årtionde tror jag. Och sen kom tillbaka och blev världsmästare som tränare liksom, och assisterande förbundskapten.
Det är lite häftigt. Sebastian Larsson är ju inne på den vägen.
Ja, exakt, exakt. Men han har inte vunnit EM före han blev expertkommentator. Det är ju det han saknar tyngden möjligen. Men nu kommer quizet då. När Guy Stéphane alla de här åren satt i Kanal Plus och han var en sorts tandempar allra oftast med då en kommentator. En oerduktig kommentator. Guy Stéphane var expert. Vad hette kommentatorn som han jobbade med?
Alltså franska fotbollskommentatorer på gamla Kanal Plus. Nej, så finns det ingen krok som gör att jag har en chans, så har jag ju ingen chans.
Guy Stéphane kommenterade fotboll ihop med Stéphane Guy.
Stéphane Guy, jo men det har jag fan hört när du säger det. Det har jag ju fan hört.
Det är Dupont och Dupont. Det var alltid de lämnade över så här. Och här över till Guy och Guy, eller över till Stéphane och Stéphane. Och till slut var det som att man visste fan inte vem som var vem. Ja, det var... Varsågod för lustifikation.
Men var det, matchen roligt, istället. Var det roligt i någon vidare bemärkelse att de hade någon sorts anagramsituation gentemot varandra? Eller det var där det började och slutade? Det var
där det började och slutade. Det jag vet om Stéphane Guy, alltså han då som journalisten, att han var rätt cool för att han sen fick kicken från kanalen för att han stod upp för en kollega offentligt liksom, och fick sparken och drev sedan en rättsprocess mot kanalen och fick rätt och är nu tillbaka på Kanal Plus igen.
Aha,
ja. Cool kille.
Finns saker både att lära och att avfärda överfört till ens egen kontext.
Så är det.
Vad tyckte du? Fransk anfallskraft, norsk förbundskapten, inget där eller både och?
Alltså jag har väl skrivit faktiskt, jag vet inte om du har läst, men det vad jag tyckte om laguttagningen. Att jag tycker ju att det är en ansvarstagande och vettig laguttagning. Jag ser inga problem med den och jag ser det också som ett bevis på att Erling Braut Haaland inte är som många andra stjärnor. Det är så att Messi startar på bänken här mot Jordanien, men jag tror att väldigt många av de andra stora stjärnorna, man ser att man spelar för sig själv också. Man vill göra de här målen. Finns det en match, en chans att göra mål, chans att klättra i skytteligor och skriva in sig i historien, så vill man ta den, även om det kanske inte är det vettiga beslutet att fatta. Och här så ser man ser på Ödegård, man ser på Haaland att de har inga som helst problem att sitta där och stötta reserverna när de spelar fotboll.
Det var ju roligt med din text, för efter matchen så är det ju lite som det har varit med den japanska presskåren, att som svensk så ser gärna norska medier att du uttalar dig, för det finns någonting i relationen mellan Norge och Sverige där de fortfarande tycker att det är kul både med fördömanden och med bekräftelser från Sverige. Så många norska intervjuer har avverkats under den senaste veckan. Många gånger har man citerats mer eller mindre korrekt i något norskt sammanhang. Och ganska många gånger har jag ju märkt att Ståle Solbakken får saker kastat mot sig som hämtat från de här sammanhangen. Och jag hann faktiskt själv inte gå på presskonferensen efter matchen, men det kom norska kollegor som sedan ville ha någon typ av, ja, jag vet inte, ekokammarsituation.
Hetsjakt.
Där de skulle svara på det Ståle hade sagt om det jag hade sagt om Ståle och fram och tillbaka. Och nu var det ju någonting han inte höll med om och något annat som han tyckte var toppen. Han höll inte med om, tror jag, att jag hade haft någon mening om att den här dagen, det här resultatet, den här laguttagningen ökar Norges fallhöjd inför 16-delen mot Elfenbenskusten. Nej, det köpte han inte in sig på. Så var det något annat som han tyckte stämde på pricken. Och så var det ju, som jag noterat, att du har tagit till dig en avslutning på den norska presskonferensen. Det är inte minst vad som var ingången, men än en gång skulle han förhålla sig till något som... Jag tror det var jag hade sagt eller skrivit, men då valde han ju att svara med att han tyckte att du och jag, det var vi Sveriges eller Nordens bästa sportjournalister?
Sveriges tror jag, men jag utan att vara helt säker.
Ja, det var något av dem i alla fall. Mm. Och han hade läst en artikel i backrummet och det var...
Garderoben
var det kanske, i garderoben innan han gick upp. Och det var, uppfattade det som, den artikel som du då hade skrivit in i matchdagen, ja, som ju gav Solbakken rätt Och som liksom förde hans talan och som för den delen också uttryckte sig positivt om kulturen och Erling Haalands roll och sådär. Men det var väl hans allra sista ord på presskonferensen. Läs Simon Bank, läs den texten, den var facit. Och sen behövde det inte ställas fler frågor kring det hela. Och jag var 17, det kan väl vi båda, men framförallt du, ta till dig, att det finns ju något som är lite trivsamt i att han sitter i garderoben och läser och får ut något av det. Och jag snabbläste den där texten när jag satt i taxin på väg ner då för att försöka hinna till arenan. Märkte sen att fan, jag tog inte riktigt in vad som stod där. De Ståle uttrycker sig sådär, ja, men jag får väl gå in och läsa Simon, det var ju fas.
Du läste om?
Nej, jag har inte Aftonbladet Plus. Det hade hon blivit låst, så jag kom inte åt den. För nu har jag ingen riktig aning vad det var som var faset egentligen.
Piolar!
Jo, jag vet, det funkade länge, men den har fan gått ut den där liksom allmänna. Nej, det var precis i början av VM, så nej, nu är ditt abonnemang har liksom ingen bäring längre. Så, nej,
jag har inte heller någon aning hur man förnyar dem där. Jag har faktiskt verkligen ingen aning. Man blir utskickad en gång i halvåret och då är det alltid en oerhört lång process att skaffa plus igen.
Jo, man orkar ju inte möta den. Man är ju upptagen med att liksom cirkulera flygbolagskrediter här borta. Så, ja, det får bli... Om det nästa förbundskapten som uppmanar med att läsa Simon Bank, då ska jag fan ta tag i och skaffa plus.
Ja, kan bli Erik Hamrén när han kommer back, kanske. nej, men det var väl en festlig match. Det var framförallt, jag vet att jag skrev eller ja, nej, jag skrev jag smsade med någon annan frankofil bara i förra matchen. Vad sa du?
Finns
och de finns. De FIFA. Finns, sa du. Ja, jag visst. En du träffade på midsommarafton. Och skrev efter förra matchen att det var viktigt för Frankrike att Dembélé gjorde mål. För jag tror att han behöver det för dynamikens skull. Nu kanske dynamiken havererade igen när Dembélé gjorde 3 på en halvtimme. Jag vet inte. Och börjar se guldbollen mässig ut igen. Det kanske är problematiskt för Mbappé. Jag vet inte. Men när de trycker på gasen. Det var ju Ståle också införstådd med att han såg liksom att ja, men i andra halvlek så är de... Då bryr de sig inte så mycket längre och sådär, sa han ärligt liksom. Men ja, när de trycker på så är det ju, det är något alldeles extra.
Jo, och det blev ju lite, det blev inte så lite utslagsgivande att det här norska reservlaget, det är klart att de inte riktigt har samma nivå av samhandling som första elvan. Det var ju tydligt att instruktionen var ju inte att bara stå med 10 man bakom bollen, utan de skulle försöka spela, de skulle gå framåt i planen, men går man framåt i planen mot Frankrike, då får man ju först vara ganska noga med att vårda bollen, och i de lägen man inte gör det så får man vara ganska trygg i att ha kontringsskydd på plats. Och det gjorde ju faktiskt inte riktigt Norges reserver. De slarvade bort bollen 3-4-5 gånger. Hade inte riktigt skölden på plats. Frankrike gjorde 3 mål. Hade ju kunnat göra 7 i första halvlek. Och sen tyckte de väl att det räckte. Det var onekligen känslan. Och vi hade kunnat lägga ganska lång tid åt att jämföra, ranka olika anfallsarmador genom VM-historien. Hade en tanke på att vi kanske skulle göra det, men jag började gå lite bakåt i min egen livstid och fastnade först på att ja, men det som går att jämföra, det är väl Brasilien 2002, och det är det väl på så sätt att ja, till att börja med gick de hela vägen och vann turneringen, då får man ju en tyngd i debatt. Och de gjorde det såklart väldigt mycket tack vare Ronaldo, Ronaldinho och Rivaldo. Så visst, de tre mot Mbappé, Dembélé, Olise, det är väl inte en helt liksom ojämn jämförelse. Men kollar du sen bakom?
Ja, det är just det.
Det är just det. Ju de här liksom De Nilsson och den Luisao som inte är mittback, utan de bortglömda anfallare, och fan vad det är mer de hade, det är så här folk man knappt ens kommer ihåg vilka de var i truppen. Edilson hette ju någon sån där kille som var ganska bra i Brasilien, och så kollar du bara, ja men Frankrike, Doué, Barcola, ifall det är ett lag med 10 man bakom bollen, ja men då tar man in Cherki för att dyrka upp det. Ifall det inte blir den typen av forcering utan man ska lyfta, då tar man in Mateta för att forcera. Alltså den kombinationen av bredd, spets, olika egenskaper måste vara den bästa anfallsuppsättningen i ett VM under min livstid. Brasilien ja, och så
tar,
82,
tar du livet och alla de så har du Thuram bakom också som är...
Ja, som man glömmer bort eftersom att det känns som att
det är reserv. Borta.
Ja, det är helt sinnessjukt. Men vad fan, man undrar ju samtidigt hur ska egentligen Mbappé få någon yta mot Bernardsson och vad ska han kunna göra Dembélé när Elliot Stroud som står på andra sidan? Ja, det är frågan vi får återkomma till lite närmare 16-delsfinal. Men sen åkte i alla fall jag den långa tröga vägen upp från Foxborough och kom till downtown Boston i hyfsat lagom tid för att se nästa vända matcher. Och där är vi ju nu. Vi har precis sett den gruppen där Spanien, Uruguay, Kap Verde och Saudiarabien höll till. Nu ska vi gå in i Iran, så är Belgien. Iran, Belgien, Nya Zeeland och Egypten-gruppen. Men av det vi nyss såg så fanns det ju fan grejer att ta i och resonera kring. Jag tittade mest på Spanien och Uruguay. Jag inser att Kap Verde för de flesta är en lite större grej. Vill du säga något om något till att börja med?
Jag vill berätta lite saker om Uruguay-matchen för att den är som öde betraktat, livshistoria betraktat så finns det en spelare att prata om där.
Det finns kanske en tränare att prata om också. Kan jag meddela. Men börjar du med spelaren, för tränaren känns som att det kanske blir lite mer övergripande och med lite längre dramaturgiska bågar. Vilken spelare är du sugen på?
Den sämsta.
Okej.
Okay. Vem tycker du? Can you hear the drums, Fernando?
Ja, nej, alltså det är Fede Valverde som du vill åt.
Det är absolut inte Fede Valverde jag vill åt, utan han som byttes ut i paus. Fernando Muslera.
Muslera, okej. Okay. Ja, jo.
Och då får du hänga med här. Både du och jag är förtjusta i cirkelkonstruktioner, så jag ska jobba med en sån här. Muslera född, och han är dunderveteran, det här var hans femte och sista, tror jag vi kan slå fast då, fotbolls-VM. Och vi tycker ju om det faktum att Sveriges lagkapten föddes under finalen i VM 94 när Sverige var så oerhört bra. Inte i finalen då, men i det VM:et. Muslera föddes mitt under en annan fotbollsmatch 1986. Han föddes mitt under Uruguay-Argentina i vad som väl var åttondelen, tänker jag då, precis efter gruppspelet där. Och då, alltså, hans föräldrar har då liksom emigrerat över gränsen till Buenos Aires för att i jakt på ett bättre liv för sin då ännu ofödde son. Så tänker de att i Argentina där finns det möjligheter för en småbarnsfamilj som vår. Och där ligger mamman och ska föda Fernando Muslera. Och
Fernando Valverde är nog jävla poet, va? Jag har gjort det liksom ordsnubblandet förr.
Federico Valverde, Ernesto Valverde.
Ja, han spelar fotboll och Fernando Valverde. Han är ett namn i den latinska världen. Så jag vet att på samma sätt som jag har ibland kallat Jurien Timber för Justin Timber. Det finns någon liksom
kulturell
koppling, så blir det ibland Fernando Valverde. Men där skulle vi inte stanna. Familjen Muslera kommer till Buenos Aires.
Ja, där ligger hon på förlossningssängen och doktorn konstaterar, för det är inte så att matchen går liksom obemärkt förbi där i förlossningssalen. Och föreslår att oj, här kommer pojken, och det namnet ger väl sig själv. Det blir väl Pedro Pablo, va?
Var han Pascoli som gjorde mål, eller?
Exakt så. 1-0 Argentina. Pedro Pablo Pascoli. PPP. Och då får mamma informera om att nej, men du, sorry grabben, vi är Uruguayos. Uruguayas. Han ska heta Fernando, och det ska han heta efter Nando Morena, som är då historiens mesta målskytt i den uruguayska ligan. I då det Peñarol som då mamman framförallt brann för. Så Fernando fick det bli då, och de lämnade Buenos Aires ganska snabbt och innan Fernando hade fyllt ett, för att det levde inte upp till löftena och drömmen och sådär. Och vi har ju ganska bra koll på Fernando Moseros rika och långa karriär då, från de här lite truliga åren i Lazio, där han då bland annat hade en lagkompis som hette Scaloni. alltså Argentinas andre Lionel,
den andra
eller första.
Leo, exakt.
Exakt så. Och han Muslera själv, han spelade massor med sina U-landskamper mot den första Leo Messi, som då var underårig men fick spela med de lite äldre landslagen. Och han fick spela mot dvärgen, som man sa, den här tyste, fantastiska. Och Muslera, målvakt, han säger själv att han liksom, när han var liten, så han hatade att stå i mål för att han grät varje gång som han släppte in ett mål. Men han släppte ju inte in så många, va? Så han blev ju proffs, och det var liksom Lazio och det var Galatasaray. Jag har läst att han är liksom den mest utländska spelaren någonsin i Galatasarays historia. Långt över 10 säsonger där. Och sådär. Men grejen då med Muslera är ju såklart att hans liv då har ju varit intimt förknippat med Argentina. Alltså inte bara rivalen Argentina, arvfienden Argentina för Uruguay. Utan han föddes där och han hade kunnat växa upp där. Han kom hem, han blev kompis med Scaloni, han mötte Messi. Och nu började då, nu ska det vara över. Det här är förmodligen hans sista säsong då som målvakt. Han håller på att avsluta karriären då i Argentina, i Estudiantes. Och han har sagt att jag är trött nu. Jag har 3 små barn, jag är nog färdig med fotbollen. Det ska liksom bara avslutas på ett snyggt sätt då. Och ja, då var det bara det sista VM:et då. Han skulle sluta på ett fint sätt då. Det har inte varit så fint. Det är en riktig tavla per match.
Ja.
Och i sista matchen mot Spanien så ikväll så byttes han ju till paus för att det gick inte att hålla på längre med en målvakt som kastade in en boll per match. Och grejen som jag tycker är lite kittlande, det är att när den här omgången började så låg Uruguay 2:a i sin grupp. Vilket hade betytt att man skulle gå till 16-final och möta
Argentina. Ja.
Exakt så. Men så blev det inte. Och jag tror att av alla spelare i VM...
Cirkeln.
Ja, exakt. Så är det nog inte många som mår sämre än Nando Muslera i kväll eller de kommande dagarna. Ja, där har du din cirkelslutning.
Ja, som inte riktigt blev en cirkelslutning. Och därför kan jag ju fortsätta på Musleras argentinska cirkel. Jag kan även nämna att min son, som just nu är på en resa som måste nagelföras ner till Korfu med sina polare. En av de här polarna är på något luddigt sätt ingift i Musleras släkt. Mm. Eller om det är Muslera som är ingift i hans släkt. På något sätt finns det i alla fall den här kopplingen mellan grabbgänget från Gröndal och Muslera. Jag måste gå till botten med exakt vad det gäller framöver. Men det var inte den cirkeln jag skulle dra vidare på, utan det var de Musleras argentinska cirkel. För det går ju verkligen att argumentera för att hans baneman inte är Alex Boena som skjuter in den där bollen över hans händer, utan det är då den mytiske argentinske tränaren och förbundskaptenen för Uruguay, Marcelo Bielsa. Och jag tvekar lite när jag titulerar honom som förbundskapten för Uruguay, för jag vet inte fan om han fortfarande är det så här en timme efter slutsignal. Det kan vara över nu, definitivt, med Uruguays landslag, men det kan ju vara över för den 70-åriga Marcelo Bielsa. Du pratar om Muslera och det faktum att han är trött nu. Han börjar se slutet. Jag vet inte om trött är rätt beskrivning för Marcelo Bielsa, men han är ju så tydligt i otakt med den här tiden. Den här tiden vi lever i, fotbollen som spelas i den här tiden. Och det har ju sannoliken dragits till någon form av spets under de här åren med Uruguay. Det har dragits till olika typer av spetsar i andra miljöer tidigare också. Men nu är vi verkligen vid något som i alla fall befaras vara vägs ände. Och jag tror att ifall lyssnarna konsumerar något av det vi har gjort genom åren, då vet de, eller så inser de, att vi båda är ganska svaga för Marcelo Bielsa. Hans totala hängivenhet, hans liksom fotbollskulturella och fotbollsideologiska renhet. Han älskar ju spelet och han avskyr så innerligt industrin att han verkligen har svårt att fortsätta verka i den här miljön. Och så långt så är det ju väldigt lätt att sympatisera med honom. Det är väldigt lätt att liksom nicka gillande och knyta näven när han ger sig ut på någon av alla sina tirader om allt som har gått fel med dagens moderna fotboll och hur alla nobla värden har korrumperats och hur allt måste bestridas och bekämpas. Man är ju med honom varje gång. Man är med honom i stort sett hela vägen. Men frågan som inte har uppstått men som har vuxit mer och mer och mer, det är väl den här att ja, men om du verkligen känner så, om du känner sånt förakt och sånt avsmak mot elitfotbollen av idag, och här kommer en viktig inskjuten sats, mot elitfotbollen av idag och många av de spelare som utgör den, ska du då, kan du då fortsätta vara tränare för dessa spelare som du så tydligt uppfattar som liksom, ja, men nästan till perverterade av moderniseringen och industrialiseringen och alla pengar och alla sociala medier och allt det där som tar bort fokus från den i grunden obefläckade bollen. Och när han kom till Uruguay så framstod det ju i början som en match made in heaven. Det här borde funka, för Uruguay är ju en djup romantisk fotbollsnation som alltid har utgått ifrån ett ganska otatuerat hårt arbete och självförminskande slit. Mm. Det är någonstans kärnan i den fotbollsideologi som har gjort dem till dubbla världsmästare och tillsammans med Kroatien kanske världens mest överpresterande fotbollsnation. Så när Bielsa kom efter Qatar-VM och började predika slit och framåtrörelse och raka ryggar och förstelnade, stålnade blickar, då tänkte man att ja, borde finnas förutsättningar här. Det borde vara liksom kulturellt kompatibelt. Men ja, han tar ju sällan den enkla vägen. Så det första han gör är ju egentligen att skicka ut Luis Suarez, skicka ut Edinson Cavani och för den delen skicka ut Fernando Muslera också. Mm. För nu skulle han börja om från början. Det här behövde nollställas. Det var en osund miljö i landslaget. Han behövde få in nytt och ungt. Ja, delvis för själva kulturens skull, delvis för att de skulle orka springa. Och sprang, det gjorde jävla Uruguay i början av Bielsas förbundskaptens tid. De besegrar Brasilien. De slår Argentina bort, hemma och borta. Och jag tror att när de vann i Buenos Aires var det så här första gången Uruguay vann en tävlingsmatch där sen 30-talet eller något. Eventuellt var det att de vann på Bombonera som var det historiskt unika. Strunt samma, det var en milstolpe. Leo Messi var bortblåst. Han liksom kunde bara konstatera att nu fastnade vi i Bielsa-stormen. Och Leo Messi är ju en av alla de som instinktivt älskar Bielsa så högt för att Bielsa byggde Newell's Old Boys från Rosario upp som ju är Messis klubb. Men sen kom de hit till USA och spelade Copa America och det gick ju bra. De gick till semifinal, de blev väl till sist trea, så resultatmässigt var det prima. Men det gick väl att skönja att det kanske det var helt harmoniskt i det uruguayanska omklädningsrummet. Det var det här storskaliga läckta slagsmålet efter semin mot Colombia. När Darwin Núñez och Bentancur och de verkligen står och vevar mot colombiansk publik. Blev det där inte mål?
Nej, det måste vara in,
eller hur? Friläge mot Nya Zeeland, skjuter insidan av stolpen, tycks verkligen vara på väg in. Lyckades de gräva ut bollen?
Det känns verkligen som att den är inne, men sånt där pip väl är...
Ja, han står och tittar på sig i örat, domaren, och ser konstigt ut. Nu ska vi lugna oss. Alltså, pipet ska ju komma på en sekund. Det är ju något sådär mikro.
Ja, ge oss repris.
Ja, nej, det vägrar de. Vi får istället veta att där. Possible penalty står det, varcheck. Ja, det är någon som har tagit med handen någonstans. Det är någon som har skifflat bort den, kanske från mållinjen, eller? Eller nej, nu. Nej, nu applåderar Nya Zeeland.
Vi kör på.
Ja, vi kör
på. Egypten i gruppen. Ja, ja, kör på.
Så kan det bli. Ja, men i alla fall, efter då Copa America, då går ju Luis Suarez, den tillfälligtvis till nådertagna Luis Suarez, ut och lite mer än antyder att det inte är en välfungerande arbetsmiljö. Han säger väl typ att ja, nu har vi en förbundskapten som överhuvudtaget inte pratar med oss, som inte säger god morgon på morgnarna och som har byggt upp ett arbetsklimat som är folk obekväma och rädda. Och det är klart att det rörde om lite grann, men det stannade rätt mycket där under en period. Sen fortsatte det gnissla kring Uruguay och de förlorar en träningsmatch mot en annan Newell's-ikon, Mauricio Pochettino, hans USA, med 5-1. Uruguay förlorar inte mot USA med 5-1. Det ingår inte i deras födslorätt. Så då blev det ju verkligen uppror och då kom allting upp till ytan igen. Och det blev tydligt att det här var en spelargrupp som hade skurit sig mellan dem och tränaren. Och det är ju då Marcelo Bielsa kallar till presskonferens. Många tror att han ska avgå, men istället pratar han i 2 timmar oavbrutet. En lång monolog om världen av idag, fotbollen av idag, hans plats i den, hans syn på den. Och det var väl liksom nyckelpassagen när han pratade om sig själv med ett ganska stort mått av självinsikt. Han skulle förhålla sig till det här med att det beskrevs som ett så tufft klimat och en så kylig stämning. Och pratar om sig själv som inte bara en tränare som skapar och genererar fiktion. Utan han beskriver sig själv som toxisk. Han är en person som kan göra så att de människor som kommer i kontakt med honom blir nedbrutna. För att han är så uppfylld av det som är hans liv. Av fotbollen, av kravställan, av förbättring, av skyhöga ambitioner och av en förväntan på att alla ska vara som honom. Och om de nu någonsin var det, så är de det inte längre. Inte ens om de kommer från Uruguay och är fostrade i den skolan och har gått hela vägen till att bli lagkapten i Real Madrid, som ju Federico Valverde nu snart väntas utses till. Och det där har liksom legat och bubblat under ytan i ett halvår sedan dess. Och det har varit jättesvårt att få någon bild av vart allt tar vägen, för det kommuniceras inte så mycket från Bielsa när han inte tycker att det är dags att kommunicera, och man har inte fått någon riktig förståelse för hur spelarna har känt fram till det att de då börjar spela fotboll i det här mästerskapet. Och det är uppenbart att laget inte fungerar. Det ser nästan oorganiserat ut, vilket är helt unikt för ett Bielsa-lag. De har inte alls rätt nivå av intensitet och de är liksom taktiskt förvirrade. Och de får ju dåliga resultat. Kryss mot Kap Verde, kryss mot Saudiarabien, vad fan är det frågan om? Och så då igår var det väl, som det kommer rapporten från Sydamerika, att nu har liksom spelargruppens senatorer, Valverde, Bentancur, Ugarte, ja, de har krävt en sittning med Bielsa, och på det mötet ska de ha förklarat att det här håller inte. Vi kan inte träna som tokar precis varenda dag för att nå upp till dina intensitetsmål. Vi kan inte i det läget vi nu har i gruppen följa din plan inför Spaniens matchen, dina riktlinjer som går ut på att ja, vi ska köra över dem, blanka vapen. Dragna svärd, bässa svinhögt, lycka ner dem, vi ska liksom pulverisera Spanien. Det kommer inte gå. Vi måste ha ett lågt block och försöka kontraslå. Och sen finns det ju lite olika uppgifter kring vad som har sagts och hänt därefter, men någonting som upprepas när det från Uruguay är ju att Bielsa reagerar på det genom att själv utlysa ett möte. Och då ska det än en gång vara den långa monologen om sakers tillstånd och tidens tand och hur man måste stå emot den perverterade fotbollen, allt det där. Och då ska ju spelarna i allt högre utsträckning rötta, folk börjar troppa av liksom. Spelarna lämnar rummet en efter en. Och efter
48
minuters monolog så går det inte längre. Då är liksom mötet över. Och liksom disharmonin total. Och dagen efter då, den här matchen, Uruguay måste besegra Spanien. Och det jag kunde uppfatta av det jag såg, det var ju att de låg i ett ganska jävla lågt block. Det var inte Bielsa-fotboll så som Bielsa vill ha den. Och så är det den där situationen strax före paus när Muslera schablar in bollen. Och man kan säga mycket om honom och hans karriär och vart han befinner sig i den. Borde han lämnat fotbollen innan fotbollen lämnade honom? Men hans status i Uruguay är ju lika fullt ändå skyhög och liksom oantastlig. Att Bielsa väljer att rycka honom i paus. Det är någonting. Att han därefter med resultatkrav och kniven mot strupen väljer att byta ut Federico Valverde en bit in i andra halvlek. Ja, det är fan en tränare som är medveten om att han står vid stupet men tänker i alla fall dö med stövlarna på, omgiven av de sina och inte av de som han uppfattar som bedragare och charlataner och fotbollsförrädare. Och där är vi nu. Uruguay är ute ur VM. Det har gått en timme. Jag väntar på beskedet om att Marcelo Bielsa inte längre är förbundskapten för deras landslag. Men jag väntar såklart också på vad som följer därefter och därutöver. Ja, till att börja med, har det blivit fysiskt i omklädningsrummet? Har folk slagits med varandra?
Lever Bentancourt?
Lever Bentancourt? Och därefter, kommer Marcelo Bielsa någonsin att träna ett fotbollslag igen? Jag hoppas såklart att han kommer göra det, för det går ju inte att låta bli att älska idealisten han alltid har varit. Men det finns ju också något i mig som känner att var sak kanske har sin tid, var man har sin position. Och oavsett hur mycket jag sympatiserar med Bielsas förstummade förakt inför dagens fotboll, så kan jag ju även se att det finns en annan sida av saken. På Bielsa välja, då trycker han ju på kärnvapenknappen här och nu och utplånar all fotboll som fortfarande spelas, som inte är på Potreros i Argentinas fattigkvarter eller bland barn som inte ännu har fyllt 10.
Jag är bekant med stor, apropå kärnvapenknappen, du är bekant med historien eller skrönan. Jag vill tro att den historien, det var väl den var en Newell's, antar jag. Och när liksom
de
absolut, de allra hårdföraste jävlarna kommer hem till honom av supportrarna och ska liksom, nu ska han ställas mot väggen, nu ska han skrämmas bort, och Marcelo går in i huset och kommer ut med en handgranat i näven. Den tror vi väl på.
Ja, nej, men det gör vi. Det ska ju vara sant och det ska vara mycket därför det här med liksom
El Loco-grejen
har härstammat ifrån. Och känner man inte till Bielsa så är det ju ändå värt att veta att han är ju inte en gatupojke som växte upp med kroksablar och knivar, utan han kommer ju från en jätte... Han är Jakob Widell Zetterström i argentinsk tappning. Liksom, hans syskon har ju båda blivit ministrar i olika peronistregeringar. Det är liksom, det är intellektuell elit vi har att göra med. Och själv blev han då fotbollsfundamentalist. Och det säger jag med värme i rösten, men med en gnagande känsla av att det kanske är bättre att han nu kliver bort till andra sidan av sidlinjen och kastar sina bildliga granater utifrån snarare än att låta dem explodera i det egna omklädningsrummet. Det är verkligen inga jämförelser i övrigt, men det är lite ändå så att jag drar en parallell till Bielsas absolut största nederlag som fotbollstränare. Krysset, förlustkrysset mot Sverige 2002, när han stod på toppen av sin karriär, när han hade det viktigaste uppdraget han själv tycker att en människa kan ha, när han hade förberett sig på liksom, ja, den övertygade munkens sätt i 9 månader. Han hade bara isolerat sig och kollat på fotbollsmatcher dygnet runt för att komma rätt förberedd som förbundskapten för ett ekonomiskt krisande Argentina till VM 2002. Och så faller han på Lasse Lagerbäck och Tommy Söderberg. Och han gör det mot 2 tränare som sitter och diskuterar om de verkligen kan byta ut en trevlig anfallare från Örgryte, för att det skulle ju ta så hårt på grabben. Och där kände jag ju lite grann att hur mycket man än högaktar Tommy Söderberg och hur mycket man än älskar honom som fotbollsman, där började det lite kännas att ja, du kanske också går för mycket ur takt med den här tiden. Du kanske inte heller ska fortsätta vara elittränare på yttersta nivå. Du kanske ska träda tillbaks in i skuggorna och göra det som ja, kommer göra bäst nytta utifrån ditt sätt att tänka, fungera framöver. Och så gick det inte så många år innan Tommy Söderberg försvann från elitfotbollen och började göra samhällsnytta på annat sätt. Än en gång, inga jämförelser i övrigt, men det kanske är dags nu, Marcello.
Ja, och alltså det som är, jag har ett sådant här favoritcitat om Jonathan Richman, den där singer-songwritern och dansmannen.
Väldigt Woody Allensk, utan nödvändigtvis alla komplikationer, men väldigt mycket från samma typ av miljö.
Ja, och du gillar väl honom, tänker jag, eller?
Ja, if the music's gonna move me, it has to be action-packed. Det är något jag gillar.
Ja, ja. Nej, men någon har sagt om honom att grejen med Jonathan Richman att han gör oss nostalgiska efter en tid som aldrig funnits.
Mm.
Och lite så är det med Bielsas fotboll också. Den är för oss romantiker som vill tro att fotboll kan vara äkta, pulserande, ren på ett sätt som den kanske egentligen aldrig någonsin har varit. Och det som är fascinerande med honom är att jag vet att jag gjorde slut med inte konceptet Bielsa men fotbollstränarna Bielsa. Det gjorde jag när han lämnade Marseille på ett helt fruktansvärt liksom sjukt sätt liksom. När han gick in i en sommar, han vägrade förlänga sitt kontrakt, men det skulle liksom göras och det skulle göras och det skulle göras. Och sen så återsamlas han efter sommaren och han leder dem i första matchen och sen på presskonferensen efter så förklarar han att nu drar jag. Och lämnar liksom klubben i totalt. Och då har han supporten i sin hand liksom på ett sätt som tränaren i Marseille nästan aldrig har. Och det där var ju bara... Så beter man sig ju inte. Alltså du kan vara... Då slutar den här galenskapen och vara charmfunktionell. Och sen så slår det mig då att ja, men det här var alltså 2014, 15 någonting.
Ja, sen dess har han ju liksom lämnat Lazio innan han har kommit dit. Och visserligen revitaliserat Leeds och just att han fortfarande har kvaliteter. Ifall man just hittar den där kulturella kompabiliteten, då tror jag...
Försök en gång till, en gång till.
Nej, du kommer inte ens vara nära. Du kommer inte ens vara nära. Man ska fan välja sina strider och den här är förbi för mig. Nej, men alltså hittar man... En miljö där Bielsas metoder får näring, ja då får du en liksom X-faktor, en prestationsförhöjning som inte går att köpa på transfermarknaden. Och det var ju vad som hände i Leeds, så det var någonstans också den sista miljö han hittade som var tillräckligt ren. Och det kan ju låta konstigt kring det som idag är en stor Premier League-klubb med Red Bull på bröstet. Men där i Yorkshire, han kunde gå från sitt hem till träningsanläggningen. Ingen störde honom mer än han tyckte var rimligt. Det var fotboll, det var fotboll, det var fotboll. Han kunde bara försjunka i det. Och då är han ju lycklig. Och då blir det bra. Men tusan vet om det inte var sista gången. Han kanske kör Newell's en vända till. Och det kommer vara fantastiskt i några månader. Och sen kommer det vara handgranater. Vore det bra eller vore det lika bra att skippa? Ja, svårt att säga, va?
Ja, det är faktiskt svårt att säga nu. Det kanske är färdigt igen. Återigen. Man kanske kan lura någon mer att han inte är galen, vilket han ju är. Vilken medicinskt galen fotbollstränare. men en stor, stor människa.
Ja.
Jag har verkligen för och nackdelar.
Vi har pratat länge, men det känns ändå inte som att vi kan lämna kvällen utan några ord om Kap Verde. För det är klart att bilderna från den framgången, ja, men det är ju motgiftet som man önskar att Marcelo Bielsa kände att han hade tillgång till. Mm. Jag ser det och så fylls jag över övertygelsen att det är inte förlorat. Det finns mycket som är sjukt, men det är inte förlorat. Marcelo Bielsa skulle ju beskriva det som förlorat, men kan Kap Verde gå förlustfria igenom en VM-debut där gruppen består av Uruguay, Spanien och det störtrika Saudiarabien. Som sagt, då lever vi ju. Då finns ju fortfarande hoppet.
Mm.
Såg du Valverde eller?
Nej, jag, som du valde att se på Bielsas grabbar istället. Jag sappade över lite på slut och sov de sista minuterna bara.
Ja, nej, men samma för mig. Och jag ska inte ge mig in på vad det är, någon långtgående analys av metodiken bakom deras framgång eller det som kanske förväntas av oss, en löddrig social drapa om det samhälleliga värdet av den sportsliga framgången.
Mm.
Man vill bara komma med en liten kort passus samtidigt som Belgien trycker in bollen i nät till slut. Trossard, han är effektiv i och
ja, han gör sina mål alltså.
Han gör ju den där typen av liksom mål precis när laget behöver dem också. Får ju sägas att Belgien har varit ganska överlägsna. Men de är inget Kap Verde. Och när Bubista då, den här succétränaren, först tog över landslaget och påbörjade sitt projekt, ja, då gjorde Kap Verde en träningsmatch mot det riktiga Senegal, liksom Mané, Sarr, Koulibaly, Senegal, sommaren 2021. Vosinha, liksom världens största Instagram-raket till målvakt. Han satt på bänken. Vem vaktar buren för Kap Verde?
Ja, det vet jag inte.
Ja, men det borde du veta. Det finns bara ett tänkbart svar. Du ska inte gräva fram. Det är inte Vasinho, det är det inte. Utan det finns något som inte är kopplat till liksom vad de heter. Det finns något som inte är kopplat till en liksom kapverdiansk målvakt från portugisiska fyran. Utan det finns ett svar närmare hem.
Mm. Nej, det är svårt.
Ja, Sixten Molin. Du minns väl Sixten
Molin? Ja. Malmö grejer.
Ja, precis. Han är väl från Kristianstad. Men slog igenom i MFF och är väl kanske för många ändå främst ihågkommen som målvakten i det svenska U17-lag Vareväl som vann brons i VM Vareväl 2013. Mm. Och det finns ju mycket att säga om killarna från den generationen. Vad som hände och vad som inte hände. Men Sixten Molin ska inte gå igenom hela karriären för. Utan jag ska mest bara konstatera då att sommaren 2021, när Bubista-projektet påbörjas, ja, då är han där som, jag ska inte säga att han är tilltänkt första målvakt, men det finns ju lokala rapporter om att det är dags för Vosinha att sluta. Och här är kanske arvtagaren. Det fanns fler kandidater, men Sixten Molin var en av dem. Han har ju stått tävlingsmatcher under Bubista. Han liksom har hållit nollan mot Togo och liksom verkligen ändå gjort någon typ av litet avtryck. Han hade ju även Christopher de Grasa från Backa.
Blåvitt eller?
Ja, Göteborgs fotbollen i alla fall. Absolut blåvitt bland annat. Men Hisings Backa är han mer än blåvitt för mig. Han gjorde ju några matcher. Men fotbollens liksom nyckfullhet och fotbollens olika vägar illustreras ännu tydligare av Sixten Molin. För han är ju fortfarande knappt ens 30. Men han spelar inte fotboll längre.
Mm.
För, vad var det? Kanske ett år efter att han då hade varit tilltänkt som ny första målvakt för Kap Verdes landslag. Ja, då var det något med ett hopp. Knä som blev så besvärligt och så svårlöst att han helt enkelt bara fick lov att avveckla karriären, lägga handskarna på hyllan, och det var ju i sig något år sedan. Idag vet jag noterat att han är målvaktstränare för Åhus Horna, men det är ju bara en bisyssla. Den framförallt där numera, det är cykelhandlare. Du vet, familjeföretaget Molins cykel i Kristianstad funnits i mer än 100 år. Det är viktigt att bygga vidare på. Och jag har läst mig till att tidigare under turneringen, då blir det 10% kapverdiansk rabatt när de når ett resultat. Så är du sugen på cykel i Kristianstad-trakten imorgon, mer på Molins, jag har fan en känsla att det kan vara 25% imorgon.
Och vi gör det här programmet i samarbete med Molins cykel i Kristianstad.
Hör de av sig så lyssnar jag.
Ja, det förtjänar de. Och det förtjänar väl Sixten Molin också. Det är väl en liten, alltid sorgligt. Det är någon som faktiskt kan säga att hade inte knät gått så.
Ja, precis. Det säger ju vi ju alla, men det finns några få som faktiskt har fog för.
Sant det. Nej, men det är klart att den, varje VM-turnering behöver sina sådana där historier. Och man kan säga mycket om 48-lagsformatet, men vissa av de här lagen som kanske inte hade dykt upp annars har gjort det väldigt, väldigt bra. Kap Verde bäst av alla hittills.
Ja, det är ju något vi får utvärdera längre fram, men det finns ju inte. Det är många tvivel om att det kommer gå ganska snabbt nu fram till en 62-lagsturnering.
Ja, eller
62,
det är väl så.
64-lagsturnering är det. 64-lagsturnering blir det. Och det kommer ske snabbt. Inte minst mot bakgrund av att det på många sätt ändå kan beskrivas som en framgång med den utvidgade lagbesättningen i detta mästerskap.
Vi har ett kommunalråd i Göteborg som säger att vi kanske borde söka VM ändå. Eller hur? I Sverige.
Ja, det är inte bekant. Jag vet för lite om lokalpolitiken i Göteborg. Men, ja. Vi söker VM tillsammans med Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, det fria Ukraina, Polen, Tyskland och Belgien. Ja, då kanske det kan gå.
Och demokratiska Kongo.
Fan, det är dags imorgon igen. Alltså. Demokratiska republiken Kongo. Fan, vet du vad som händer imorgon?
Mycket saker händer imorgon med sig.
Alldeles för lite saker händer imorgon. Jag skäms över att säga detta. Men nu går jag in i en matchfri period av detta världsmästerskap. Och det är verkligen, det gör mig ont att konstatera. Jag känner mig som en bedragare när jag inte går på matcher under VM. Jag känner mig som en person som sviker mitt unga jag. Men det går inte ihop logistiskt. Jag kan inte rättfärdiga att dundra iväg till Philadelphia imorgon för att se Kroatien, Ghana som inte gäller ett smack. Och därefter, ja, där börjar slutspelet på söndag. En match. Kanada, Sydafrika, Los Angeles, 7 timmar bort, enkel flygresa. Det är sorgesamt, men turneringslogistiken går mig emot de närmaste dagarna. Så till att börja med ska jag vara kvar i Boston. Jag ska inte ställa veckaklockan för första gången under VM. Jag känner mig som ett misslyckat, liksom, ett misslyckat fabriksexemplar när jag konstaterar detta. Och jag spär på allt med att därefter kommunicera till dig att jag ska gå på baseball istället.
Oh. Red Sox!
Red Sox mot Yankees, för fan! Baseballens El Clasico på Fenway Park. Jag skiter totalt i baseball. Vet inget om baseball, men jag vet att uppskatta ett kulturhistoriskt minnesmärke som Fenway Park. Så dit ska jag gå när jag inte kan se någon VM.
Ja, det är rimligt. Vill du veta något så kan du fråga mig. Jag har varit och sett Yankees i New York, så att jag kan absolut ingenting. Men du kommer ha en trevlig dag, det tror jag.
Ja, vi får hoppas på det. Det blir vad man gör det till, som både du och jag och Marcelo Bielsa kan konstatera.
Så är det, och så håller vi tummarna för att min köplats till en annan hopplös match, Argentina-Jordanien, förvandlas till en biljett. Det är min kväll.
Det finns väl ganska goda förutsättningar för det. Är den? Ja, den är imorgon. Ja,
ja, den är imorgon.
Ja, nej, men då håller vi på dig. Vi håller på dig och på, vet du vem vi också håller på? Vi började lite med liksom värme mellan några av VMs förbundskaptener och några av deras mer, vad ska vi säga att du är? En av turneringens mer, ja, helt enkelt åldersstigna journalister.
Välj dina ord.
Ja, en av turneringens åldrande journalister. Du såg, apropå stjärnor som bänkas från början och presskonferenser med argentinska tränare som kan vara mer eller mindre volatila. Men såg du Argentinas presskonferens idag?
Nej, den var bortprioriterad.
Ja, det är ju helvete vad du prioriterar. Du prioriterar ingenting. Man kan inte prioritera bort allt. Man måste prioritera in någonting.
Ja, men någon måste snacka Welbeck också.
Det var ju då Macaya Marquez som ställde frågan till Lionel Scaloni hur det egentligen blir med Leo Messi imorgon. Och Scaloni sa det att i vanliga fall hade jag inte svarat rakt ut på den här frågan, men eftersom det är du. Och Macaya Marquez, det är ju då
100 år.
Ja, han är över 90 i alla fall. Världsrekordinnehavare i VM-journalistik. Gör precis i detta nu sitt 18:e VM på plats och ställe. Inledde i Sverige 58. Och en av hans tidiga upplevelser var ju Argentina, Tjeckoslovakien 1-6 på Olympia i Helsingborg. Liksom jordbävningsförlusten som fick Argentina att riva upp hela sin fotboll. Det var ett tag sedan. Här är han nu. Respekt åtnjuter han av framgångsrika förbundskaptener. Och det var hjärtvärmande att se. Vi kanske går och lägger oss på det, eller?
Ja, vad fan vi laddar för de kommande... Ja, vad blir det? 12 VM-turneringarna då? Vi jagar oss i kapp, Macaya Marquez. Du, om vi ska bli äldre så här så får vi faktiskt ta och släcka lamporna. Men du, vi hörs imorgon.
Det gör vi, hörru du. Ciao!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.